Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
It may not be a Cold War arms race, but Russia and the West are clearly in a race to get an effective COVID vaccine into the arms of people around the world.
Samtidigt som många länder nu ser nya utbrott av coronaviruset så ser utsikterna för ett vaccin allt ljusare ut. I Ryssland har vaccinationstest på människor inletts, däribland Vladimir Putins egen dotter. Men det är ännu för tidigt att avgöra vilket skydd testpersonerna faktiskt har fått mot infektion. Men Ryssland är såklart inte ensamma. Runt om i världen pågår utveckling och en rad olika företag med olika typer av vaccin gör just nu stora framsteg. Så för att få en liten överblick av utvecklingen slog vi en signal till Matti Sellberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Matti Sellberg, välkommen tillbaka till Aftonbladet Daily.
Tackar.
Hur nära är vi egentligen att ha ett fungerande vaccin mot coronaviruset?
Tittar vi historiskt så när det normalt sett tar 5-10 år va, så är vi extremt nära. Ja, min bedömning är ju att vi kommer att ha ett vaccin, minst ett vaccin, troligtvis fler godkända runt nyår. Antingen precis före eller precis efter nyår. Sen är det ju också det där att man måste kunna leverera och distribuera vacciner. Va, så att det har gått med raketfart verkligen. Så att vi är en 4-5 månader bort från att ha vaccin skulle jag säga.
Mm. Alltså normalt sett, så, precis som du nämnde, så tar det ju flera år att ta fram ett vaccin. Hur har det kunnat gå så fort den här gången?
Ja, dels därför att man har lärt sig en hel del från de här tidigare SARS-utbrotten. Både SARS och MERS-corona som var 2003 och MERS-corona som var senare runt 2010-2015. Och där har man då liksom börjat göra, man kan säga, modellvaccin som man har testat i apor och visat att det har effekt. Och de har gjort en blueprint, alltså en ren kopia av de vaccinen. Och det var därför man då kunde börja så snabbt. Redan i januari, februari, att man har ju gjort en del chansningar också. Det vill säga att man har chansat på just de här vaccinkonceptet. Vilket är inte alls säkert att det skulle hålla. Men nu ser det ju lovande och bra ut. Va? Så att den chansningen kan ha gått hem. Mm.
Hur deltar ni på svenska sjukhus och universitet i arbetet med att ta fram vaccin just nu?
Ja, dels så jobbar vi ju själva. Det finns ju lite olika forskargrupper som jobbar själva med att ta fram vaccin. Sen så vet jag inte, men det är inte orimligt att svenskar kommer att vara med i kanske fas 3-studien. Men det är ingenting jag vet om ännu.
Det finns ju lite olika typer av vaccin. Och du nämnde att vi kommer att ha kanske ett eller till och med flera klara om bara några månader, kanske till nyår. Vilken av de här typerna, vilka finns och vilka bedömer du som mest intressanta inom det tidsperspektivet?
Ja, vad jag skulle säga, dels så finns det de här traditionella avdödade helvirusvaccin, och det är ju dels det som ligger längst fram där, det är Sinovac från Kina. Och det verkar ju då skydda apor helt mot infektion, så det tycker jag personligen ser ganska lovande ut. Och det här är ett klassiskt vaccin, det kan man ge flera gånger, man kan liksom fylla på sin vaccination om det skulle behövas. Sen har vi Moderna då, som gör så kallade genetiskt vaccin, det är ett RNA-vaccin. Det ser också väldigt bra ut. De har ju beskrivit sina fas 1-studier nu och de ser ut som de får bra immunsvar och de är nu inne i fas 3. Sen har vi och även Pfizer tillsammans med BioNTech har ett sånt här RNA-vaccin och även där ser data bra ut. Och sen kan vi ta då de som jobbar med virusvektorer, det är också en slags genetiskt vaccin. Men där har man ett förkylningsvirus som heter adenovirus som är det som är budbäraren och skickar in generna hos oss. Och där har CanSino levererat data, där har Astra och Oxford levererat data. Och det ser ganska bra ut. Jag tycker alla de här ser lovande ut. De verkar kunna göra det som de är tänkt. Men den stora frågan, det är är det något av de här vaccinen som skyddar mot infektion? Och det vet vi inte förrän vi har sett data från fas 3-studierna. Och det hoppas jag att de första data kommer att komma ut kanske runt september-oktober.
Mm. Vi har ju vaccin mot flera andra, liksom säsongsinfluensor, svininfluensa och så vidare, utan att de för sakens skull har liksom försvunnit. Det har liksom inte, det har inte utrotat viruserna från att finnas. Riskerar det här viruset också att hänga kvar trots vaccinet, skulle du säga? Blir vi av med coronavaccinet?
Jag tror ju tyvärr att vi inte kommer att bli av med det här. Vad vi kan göra är att vi får kontroll på det. Och det viktigaste av allt är att vi skyddar de som har störst risk att få en allvarlig sjukdom. Och det är ju då de som är äldre. Det är de som har underliggande riskfaktorer. Och dessutom sjukvårdspersonal. Så att där är det ju oerhört viktigt att man får tillgång till det här vaccinet. Men att vi får helt kunna vaccinera bort det, det tror jag inte. Men man ska aldrig säga aldrig, och det beror ju på hur effektiv vaccinationskampanjen är. Men sen beror det väldigt mycket på virus också. Och just influensavirus blir vi ju inte av med, därför att det kommer nya hela tiden och de kan förändra sin arvsmassa. Det här viruset gjorde sin stora förändring av arvsmassan när det hoppade över från djur till människa. Nu verkar det inte förändra sig så himla mycket, utan det är lite små förändringar. Men förhoppningsvis så kommer det inte att förändra sig på ett sådant sätt att det kan undvika det vaccinationsaktiverade immunsvaret.
Ja, ett rekordsnabbt framtagande. Och först ut av alla är Ryssland, som nyligen meddelade att de redan börjat testa vaccination på människor. De första rapporterna har främst rört biverkningar, men enligt Matti Sellberg behövs större testgrupper innan vi kan se vilket skydd vaccinet faktiskt ger.
Ja, ryssarna, de har ju ett vaccin som liknar väldigt mycket det som man tar fram, som CanSino och Astra också har tagit fram. Det är det här förkylningsviruset, adenovirus. Det som är lite listigt med ryssarna ändå, det är det att de har två olika sorter av de här adenoviruserna. Det innebär att man kan ge först en dos med den ena och sen ytterligare en dos med den andra. Och det är ju det är ganska bra koncept i sig. Va? Problemet här är att man har gett ett sånt här, vad ska vi kalla det, ett emergency approval, ett slags beredskapsgodkännande. Och det är ju inte riktigt godkänt traditionellt. De säger ju själva att de ska börja med stora vaccinationer i allmänheten efter fas 3-studier. Så att de har ju än så länge bara vaccinerat vad man kan få fram, 76 personer. Och på det så kan man inte godkänna ett vaccin. Det går helt enkelt inte, för man vet inte om det är säkert och man vet inte om det fungerar. Men jag tror att de kommer nu att göra de här fas 3-studierna och sen så, men vi vet ingenting, så att vi får ju avvakta när det dyker upp data från de ryska studierna helt enkelt.
Kommer vi se några sådana här fas 3-studier i Sverige på svenskar?
Ja, det får vi se, va. Det är möjligt, och jag har inte hört att det ska vara med, men det finns lite rykten. Det är jättesvårt att säga om det kommer att vara, därför att vad man vill är att man ska ha en hög spridning när man gör fas 3-studierna, och det är därför man väljer att göra dem både i USA som har en hög spridning och i Brasilien som har en hög spridning, och så ska det vara en bra infrastruktur som man kan följa upp, därför att frågeställningen man har i fas 3, det är helt enkelt: skydda det här vaccinet mot antingen sjukdom eller mot infektion. Och det gör man helt enkelt så att man tar sjukvårdspersonal som behandlar just covid-patienter, därför att de är ju exponerade. Och så vaccinerar man 500 stycken, och så låter man 500 stycken få ett kontrollvaccin, och sen jämför man helt enkelt hur många som har blivit smittade eller som har blivit sjuka i de olika grupperna. Och om de skiljer sig statistiskt, det vill säga att vaccinet verkar ge skydd mot antingen infektion eller sjukdom, ja, men då har vi ett fungerande vaccin. Så att, och därför kanske inte Sverige, vi har för liten spridning inom sjukvården, tror jag, för att vi ska vara intressanta. Men man ska aldrig säga aldrig, så jag vet inte.
Det pratades om 140 olika biverkningar från de här vaccintesterna i Ryssland. Är det normalt?
Ja, alltså det här med 140 biverkningar, det finns ju ingen gradering av biverkningar. Jag skulle ju säga att sannolikt, utan att veta, så är det här milda biverkningar. Det vill säga, alla som har fått den här vaccinet, de har fått ett nålstick, det gör ont. De har fått en liten svullnad som även den är, och så har det blivit rött. Och då har du tre biverkningar bara där. Va? Sen kan, och som Putins dotter hade fått feber. Så att det verkar vara, jag skulle gissa att det är de klassiska biverkningar, men det vet vi inte. Hade det varit riktigt allvarliga biverkningar så kan man, får man i alla fall hoppas att de inte hade gått vidare med det, eller att de kanske har gjort om någonting. Men det är inte så, om man nu talar om 38 eller 76 personer, så är inte 144 biverkningar så himla mycket. Det tror jag man har ungefär i den storleksordningen som man sett i andra studier också.
Och vissa biverkningar kommer man ju få leva med, antar jag.
Ja, men jag menar att man kan få feber, att det gör ont när man sticker och så vidare. Det är sånt som det är helt enkelt en kostnad man får betala för att ta vaccinet. Sen är det ju det att de här riktigt ovanliga biverkningarna som kanske är riktigt allvarliga, som kanske inträffar en på 100 000 eller en på miljonen. De kommer vi tyvärr inte kunna se då förrän vi har vaccinerat kanske ett par miljoner människor. Men det som ändå är bra, som att få glömma, de är extremt ovanliga. Det är väldigt, väldigt ovanliga biverkningar.
Ja, Sverige ingår ju i en grupp då, EU-länder som tillsammans ska upphandla vaccin. Vad finns det för fördelar med att man går ihop många länder och gör stora upphandlingar istället för att vi själva kan liksom sitta och handplocka vilka virus vi skulle vilja ha?
Ja, men det är ju självklart så att ju fler man är när man gör en upphandling, desto bättre priser får man. Sen kan man ju också internt se till att det inte blir en konkurrens, utan att man redan då på ett tidigt stadium delar upp antalet doser. Att får vi se så många doser, då går det så många till er och så många till er och så många till er. Och att man har en gemensam prioritering för vilka som ska vaccineras först. I och med att det här, man kommer inte kunna producera 6 miljarder doser, va, som behövs för hela världen över en natt. Va. Det kommer att ta sin tid, och då måste man prioritera var man ska börja vaccinera. Och enligt mitt förmenande så är ju det är riskgrupper och det är sjukvårdspersonal. Det är de som behöver vaccineras först. Och när man har gjort det, då har man skyddat dem. Då kan sjukvårdspersonalen jobba lite lugnare. De äldre och de i riskgrupper, de känner sig lugnare, därför att de har förhoppningsvis då ett bra skydd mot infektionen. Så jag tror att det kommer att lösa väldigt mycket i samhället. Och där tror jag att just den här gemensamma upphandlingen är jätteviktig. Att man har en enad front, man gör lite grann, man får bra förhandlingsvillkor och man är säkrad om leverans också.
Många tittar ju på, såklart på det här med liksom ett tidsperspektiv. När kan vi liksom återvända till våra normala liv och så vidare? Du nämnde i början av intervjun här att du ser positivt på att eventuellt ta ett virus klart till nyår ungefär. Vilket tidsspann ungefär kan vi veta lite mer säkert att vi kan vara rätt säkra på att vi har ett virus klart inom say, ett par månader?
Ja, alltså jag skulle ju säga att det vi absolut måste veta för att vi ska veta om något av vaccinen fungerar, det är om de skyddar mot infektion eller sjukdom. Om de inte gör det, då är de värdelösa. Men om de har, låt säga att de skyddar allt ifrån 50% och uppåt, ja, men då har det en effekt, då har det en funktion. Va? Helst vill vi att vi ska ha ett 100% skydd. Det tror inte jag är möjligt med de här vacciner vi har. Men det har jag hört siffran 70% någonstans nämnas, och det verkar väl rimligt. Ju bättre skydd, desto bättre. Men en förutsättning är att det visar en skyddande effekt, antingen mot infektion eller mot sjukdom. Om det inte gör det, då har vi inget vaccin. Och det är min gissning är att vi kommer att få reda på det kanske runt oktober.
Ja, en spännande utveckling som vi såklart kommer följa här på Aftonbladet Daily under hösten. Intervjuad idag var Matti Sellberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Mitt namn är Patrik Syk och Aftonbladet Daily är tillbaka imorgon igen med en ny nyhetsfördjupning. På återhörande då.